Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber med psalmversens ord. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen. Vid det gammaltestamentliga julevangeliet som vi hörde talar profeten Jesaja om mörker och dödsskuggans land. Över det här landet ska ett stort ljus stråla fram. För han förklarar, ett barn blir oss fött, en son blir oss given. En son som bär förunderliga namn. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Änglarna som visade sig för herdarna utanför Betlehem berättade om det här barnet. Tiderna genom hade Guds folk väntat. De hade upplevt svåra tider, men hoppet fanns kvar. De skulle få en befriare, så hade profeterna lovat. Det skulle komma en som skulle bli deras kung och som skulle låta ljuset lysa över dem. De trodde att det skulle bli en verklig jordisk kung. För så kunde man tolka profeternas utsagor om honom när man läste den på ett ytligt sätt. En som hade berättat om den kommande kungen var Jeremia. I en av julaftonens profetior från Gamla testamentet från Jeremia läser vi så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig delning växa uppåt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Gud själv ger det här ordet åt profeten Jeremia 600 år innan det fullbordas. Då var det verkligen onda tider. Det babyloniska riket hotade judariket i flera repriser. Och Jeremia måste profetera straffdom över folket. Nu står man inför den fruktansvärda straffdomen över det avfälliga egendomsfolket. Jerusalem förstördes. Templet raserades i grund. Offertjänsten upphörde. Kunde något mörker vara mera intensivt? Särskilt för det här folket som såg sin verkliga storhet i Jerusalem och i dess tempel. Nu är det förstört. Kunde man verkligen tro på något återupprättat Davids rike i en sån situation? Men Jeremia får intyga, Davids son ska komma. Det folk som var hårt slaget under fiendernas ok ska få frid. Jesaja sa att natt ska inte längre råda. På julnatten meddelade änglarna att den här profetian nu hade gått i fullbordan. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Vi ska begrunda de här välsignade namnen en stund. Messias, Herren. Och först då, Messias. På hebreiska är det här namnet Messiah, eller Mashiah, och betyder den smorde. Det är oupplösligt kopplat till Gamla testamentets profetior om frälsarkungen. Delningen av Israels stam. Det är omöjligt att förstå änglarnas budskap där på Betlehems ängar utan att man ser bakgrunden i Gamla testamentet. Därför behöver vi Gamla testamentet. Idag är det ju tyvärr ofta så att man belackar det som står i Gamla testamentet. För man säger att det är inte samma Gud. Det är en strängare Gud, den straffande Gud. Det är inte den Gud som uppenbaras genom Jesus. Men i Gamla testamentet så får vi profetiorna om att denna Gud ska komma till vår jord. Denna Gud, den samme. Han ska komma som Messias. Nya testamentets apostlar säger med änglarna utanför Betlehem. Messias har kommit. I Gamla testamentet smorde man utvalda män till tre ämbeten. präst, profet och kung. Det här är orsaken till att vi brukar tala om Kristi tre ämbeten. Jesus Kristus är smort till präst. Egentligen är han smort till överste präst, som Hebreerbrevet talar om utförligt. I gammaltestamentlig mening är en präst en medlare. En som träder fram inför Gud med offer för att blidka Gud för människornas synder. Prästen behövdes i Gamla testamentet för att stilla Guds vrede för Israels folks synder. Det skedde genom offer. Då ska vi lägga märke till att det finns en stor skillnad mellan det som vi kallar präst i Nya testamentet och Gamla testamentets offerpräst. I Gamla testamentet skulle prästen bära fram olika slags offer. Det viktigaste offret var försoningsoffret på den stora försoningsdagen som överste prästen frambar. Idag kallas prästerna inte offerpräster. Och vi brukar inte gärna heller tala om präster i den meningen. Men vi ska spara den frågan till en annan gång. Vi talar hellre om pastorer, lärare. Biskopar kan vi också tala om, för det finns också Nya testamentet. Men som sagt, det ska vi spara till en annan gång. I Hebreerbrevet lär vi oss att Jesus bar fram sig själv som ett evigt gällande offer. I Hebreerbrevet 9 läser vi: men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma, genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det här är verkligt stora och viktiga ord. Jesus är alltså summan av Gamla testamentets offerprästtjänst. Han är den som har blivit smord till präst för en evig tid. I Nya testamentet får vi lära oss att alla kristna är präster. I den meningen att vi får gå in i det allra heligaste. Vi får göra det därför att förlåten i templet brast itu när Jesus dog på korset. Han öppnade vägen till himlen. Och himlen är det allra heligaste. I Gamla testamentet sa man att en präst hade rätt att komma nära. Han kunde komma nära Gud. I Nya testamentet får vi alla, genom Jesus, komma nära Gud. I Hebreerbrevet läser vi också i 10:e kapitlet: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han öppnar för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. När han nu har offrat sig själv en gång för alla tider, så behöver vi inte mer något offer av det här slaget. Förlåten i templet har rämnat. Det är öppet för vem som helst att gå in till Guds heliga tron. I kraft av Jesu blod som offrades på Golgata. I hans heliga rättfärdighet. Därför får vi som Kristi präster gå in i det allra heligaste. Det här var den stora nyheten som änglarna berättade för herdarna. Nu har Messias, den stora överste prästen, kommit. Nu skulle han genomföra sitt uppdrag att stifta frid med Gud. Sen är han också smort till profet. I Johannes evangeliets första kapitel står det: lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Mose sa att det ska komma en profet som är lik honom. Han ska kungöra Guds ord, för han är själv ordet. Ordet blev kött. Därför ska allt bibelstudium utgå från Guds ord. Jesus sände ut sina apostlar för att predika. Det är fullbordat. Nu har det skett som profeterna förutsa. Och det ord som förkunnas idag ska inte hämtas upp från våra egna hjärtan, våra egna tankar, från mänsklig vishet. Nej, så säger Herren är det ord som gäller också idag. Och det ordet både straffar och tröstar. Det är lag och evangelium. Omvänd er och tro evangelium, ljuder det profetiska ordet. Sen är Jesus också smort till kung. Han var den kung som Natan lovade David, sonen som till evig tid skulle sitta på Davids tron. Det heter i andra Samuelsboken 7. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Genom hela Gamla testamentet och fram till Jesu dagar har man tyvärr missförstått det här löftet. Man trodde att det skulle bli ett nytt jordiskt rike. Ett ännu mäktigare rike än Salomos rike. För då under Salomos tid var det fred. Men det räckte inte. Det varade inte i evighet. Det byggdes ett tempel då som var så härligt att det räknades till ett av världens 7 underverk. Men det var bara en förebild av det riktiga riket och det riktiga templet. Kristi kyrka eller församling som ska uppenbaras i sin härlighet vid Jesu återkomst. Salomo regerade inte för evigt, för han syndade nämligen. Han syndade med att ta sig många hustrur, någonting som Gud hade förbjudit. Från hedningarna tog han hustrur. Och han var alltså orättfärdig i sig själv. På grund av det här så kom också straffdom över landet. Därför kom den här domen att folket skulle föras bort i fångenskap till främmande land. Så hade profeterna sagt. Frans Mikael Franzén, som blev biskop så småningom, han skrev i sin adventsalm med den gamla ordalydelsen: Jerusalem är öde, dess tempel är ej mer. Men fast Jerusalem blev öde och ödelades av romarna år 70 efter Kristus, så stod löftet kvar. Och i Gamla testamentet såg man fram emot när han skulle komma. Han skulle inte grunda ett synligt rike, ett maktens rike med jordiska mått. Han red in i Jerusalem på en åsna. Han lät sig korsfästas och gisslas och dog och begravdes. Allt såg ut att ha gått om intet. Men då så skulle Gud uppenbara sin verkliga makt. Den makt som kommer fram i mänsklig svaghet. Som visar sin vishet i dårskap. Som inte bygger på massornas makt utan på det lilla barnets skepnad. Det lilla oansedliga. Just Guds ankomst i det lilla barnet är en så mäktig bild av hur Gud handlar med oss. Och det är ju en verklighet, inte bara bild. Och det måste stämma oss till förundran och lovsång. Jesaja säger, han sköt upp ur förtorkad jord. Där man inte trodde att någonting skulle kunna växa. Där sköt han upp. Han föddes av jungfru. När han skapat ro så skapas det genom hans ord. Där det inte fanns förutsättningar hos oss att göra någonting. Idag fullbordas verkligen det här ordet som Johannes säger i sitt andra brev. Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen. De som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är bedragaren antikrist. Det här är viktiga ord. Kristus kommen i köttet. Det betyder Kristus blev verklig, sann människa. Kristus är motsvarigheten på grekiska till det hebreiska ordet Messiah. När man bekänner att Jesus är Kristus, bekänner man att han är den Messias, Guds mode, som Gamla testamentets profeter har utlovat. Det är tungt att konstatera att den officiella, den i folkkyrkan enda godkända bibelöversättningen, bygger på villfarelsen att profeterna inte kunde säga något om Jesus som Messias, Kristus. De menar det att det här som står hos profeterna, det är någonting som man kunde förstå i deras samtid. Men det handlar inte om framtiden, om Jesus. Det här är ett grundläggande fel. Och det är ett farligt fel, det är ett gift. Ett av vår tids farligaste bedrägerier som vi ska akta oss för och fly bort ifrån. Kristendomens grundpelare är att Jesus är den som skulle komma. Skriften är fullbordad. Oss är född en frälsare. Och han är Messias, Herren. Och då ska vi säga någonting ännu om det andra namnet, Herren. I Filipperbrevet 2 läser vi: Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det finns inget mystiskt med namnet Jesus. Det betyder frälsaren. Det som är det stora här är namnet Herren. Därför att det är det namn som på hebreiska skrevs med fyra bokstäver, JVH, hebreiska bokstäver, som betydde jag är. Och som Gud använder om sig själv flera gånger. Jag är. Han sa till Mose, jag är har sänt dig. Jesus använde det här namnet om sig själv. I Nya testamentet när han talar med judarna så säger han till exempel, förrän Abraham blev till, jag är. Och när han skulle fängslas i Getsemane så kom en hop med krigsmän och tempelvakten. Och så frågade Jesus dem, vem söker ni? Och de sa Jesus från Nazaret. Då sa han, jag är. Eller det är jag, men han sa det med dessa ord, jag är. Och vad hände? Jo, de föll till marken. De kunde inte stå upprätt inför det namnet. Det namnet har vi fått över alla namn. Det är det namnet som alla knän ska böjas inför en gång på den yttersta dagen. Det här namnet var så heligt att judarna inte vågade uttala det. Om någon människa skulle ta det namnet i sin mun och tillämpa det på sig själv så ansågs han helt galen eller som en hedare. Det var därför man blev så upprörd när Jesus använde det namnet om sig själv. Det var en uppenbar hedelse att en människa räknade sig som Gud, den allsmäktige skaparen. Men Jesus sa så här. Jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Det här är också innebörden i den urkristna bekännelsen som Paulus lyfter fram i 1 Korintherbrevet 12. Ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Och i Romarbrevet 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Vet ni, det här är mycket mer än bara att ta i sin mun och säga Jesus är Herren. Det handlar om att bekänna att han är den Gud som har skapat världen. Som har uppenbarat sig i Gamla testamentet och som genom Jesus uppenbarar sig som Gud, som vår frälsare och Herre. Det är alltså en sprängladdning i den här bekännelsen. För den bekännelsen säger att den människa som har gått omkring i Palestina några årtionden innan det här, innan Paulus skrev det här, han var den allsmäktige. Undra på att hedarna blev förundrade. Och att Maria blev förundrad när hon fick höra av hedarna vad som hade hänt. Änglarnas lov som betydde egentligen en revolution. Nu hade profeternas förutsägelser gått i uppfyllelse. Nu var den långa väntan förbi. Nu var Gud med dem här där på jorden. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Bland människorna som han älskar. Ära åt Gud. Nu har han kommit. Herren har sett i sitt folk. Johannes säger att han kom till sitt eget. Men så lägger han till någonting tragiskt. Men hans egna tog inte emot honom. Hans egna. Det var hans eget folk. Det judiska folket som hade valts av Gud själv. Inte för att det var ett stort folk. Inte för att det var särskilt fromma. Nej, för att han hade bestämt det så. Men de ville inte veta av honom. Du och jag får också glädjas över att vi får räkna oss till hans eget folk. Vi har i dopet kallats till hans. Vi har fått hans rättfärdighet som kylar över våra synder och gör oss värdiga för himlen. Hur är det med oss? Ska det sägas på samma sätt som om judarna? Hans egna tog inte emot honom. Måtte det inte vara så. Utan låt oss idag välkomna honom som Herre och Messias i våra liv. så att vi den dagen när han kommer tillbaka kan hälsa honom med jubel. Idag, på juldagen, får vi sjunga med Rosenius: nu allt vad människa heter, kom till denna julfröjd ren. Fastän du ej är god och from, så är du ändå en av dem som Gud till broder fått. I krubbans barn du har allt gott, var då av hjärtat nöjd. Och vi får också uppmana: vi stämmer in med salig fröjd i änglaskarans ord. Pris ära Gud i himlens höjd och frid här på vår jord. Åt människorna Guds välbehag. Jag sjunger till min sista dag. Jag är av hjärtat nöjd. Amen. Ja, tack kära Herre Jesus för att du inte räknade det för simpelt att komma ner till jorden. Bli en människa, bli ett litet hjälplöst barn som måste vårdas av sin mamma och näras av sin mamma. Tack för att du har genomgått ett lidande, varit frestad i allt och att du har varit lydig för att vi skulle få räkna din helighet, din rättfärdighet oss till godo, så att vi kan komma inför Gud med den dräkt som du har klätt på oss. Hjälp oss Herre att kunna fira detta på ett rätt sätt nu när det är jul. Amen.